Idag har jag med mig en liten väska. Jag tänkte be att Anna ska få plocka upp den första saken där. Det som ligger överst. Vad är det här då? Ett kors. Gjort av pinnar som jag plockade på strandpromenaden igår. Och det gjorde jag för jag vill berätta om en händelse när jag var någonting 9-10 år ungefär. Den sommaren så hade jag och en kompis ett projekt. I området där vi bodde så fanns det ganska många cykelvägar. Och nu och då på de här cykelvägarna så såg vi daggmaskar som blivit överkörda. Och det tyckte vi kändes väldigt sorgligt att de skulle ligga där på vägen. Så vi plockade upp de här daggmaskarna och sen hade vi hittat en liten sluttning i en skog intill. Ja, det var inte så mycket i skog egentligen, men ni vet hur det kan se ut i sådana här områden. Och där ordnade vi med en begravningsplats för daggmaskar. Och så gjorde vi såna här små kors. Och så satte vi dem i jorden. Och så dekorerade vi med blommor och stenar för att det skulle se fint ut. Och den där sommaren så växte det där. Så det var inte bara daggmaskar utan det var alla möjliga insekter som vi hittade. Så fick sin plats där. I den här sluttningen. Men en dag när vi kommer dit så är alla kors omkullslagna. Och blommorna, allting ligger i en enda oreda. Och det här gjorde faktiskt väldigt ont. Vem hade gjort så där? Nu som vuxen så kan jag förstå att det gjorde så pass ont att det har att göra med att den där platsen faktiskt blev väldigt viktig för oss. En plats där döden och livet fick mötas. Det var en plats där döden fick utrymme i livet. Ibland är det som att vuxna har svårare att prata om döden än barnen. Kanske för att vuxna väldigt gärna vill ha svar på allt. Har ni märkt det? Vuxna vill väldigt gärna ha svar på allt. Men det finns ju inte alla svar när vi kommer till döden. Vi vet mycket om vad som händer innan vi dör och när vi dör. Men vad händer sen? Ja, vi kan ha tankar och bilder och vi läser om det i Bibeln. Men vi vet ju inte riktigt. Barnen använder leken för att förstå livet. Och jag tänker att den där begravningsplatsen som det ju blev för mig, och det har jag inte förstått förrän egentligen nu efteråt, så handlar det där också delvis om min farfar. För min farfar dog på våren när jag hade fyllt 9 år. Och vi hade en väldigt fin relation och jag saknade honom. Och jag minns fortfarande saker som vi gjorde tillsammans. Och jag minns också att jag skrämde min omgivning en del den där tiden efter att farfar hade dött. För jag gick och sa att jag tycker att det ska bli spännande att dö. Och det var inte så att jag ville dö just då eller tänkte att jag skulle dö just då. Men jag undrade ju hur det var för farfar. Och jag hade med mig en del bilder av just hur det skulle vara efter döden. Men jag visste ju inte. Och det kändes spännande att tänka på. Tänk att det är kanske lite spännande att få dö. Innan ni går och sätter er så ska jag be Emma, kan du hjälpa mig att titta vad som finns mer i den här väskan? Vad är det?
En säck.
en säng. För det är nämligen så att en av de bibelberättelserna som jag ofta återkommer till när jag tänker och pratar om döden, den handlar om sängar. Ja, i alla fall ungefär. Det är ur Johannes evangelium när Jesus berättar för sina lärjungar att han ska ge sig iväg. Det som hör till avskedstalet. Då säger Jesus så här: känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Och Jesus, han är väldigt tydlig med att det är ett avsked som väntar. Och avsked är ju inte alltid så enkla. Det liv som han och lärjungarna delat i vardagen, ja, varje dag, det kommer inte att finnas mer. Det är ett avslutat kapitel och en dörr som stängs. Men samtidigt som den dörren stängs så öppnas en annan. För Jesus fortsätter: i min faders hus finns många rum. Ja, vad Jesus gör är att han försäkrar lärjungarna om att även om han inte längre är kvar så ska inte deras relation dö. Den lever vidare. Och när tiden är inne så ska han hämta dem till sig. Jag ska komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. I min faders hus finns många rum. Jag tycker om den bilden av att det finns många rum. För vi är ju så olika, så vi kan behöva lite olika stilar på de där rummen, eller hur? För att vi ska trivas. Och där går Jesus och så fixar han och donar. Och så kanske han bäddar sängarna åt oss. Ja, jag vet inte. Men kanske. Och Jesus, han gillar ju det här med mat. Så jag tror att han står och lagar mat också. Den där favoritmaten. Har du någon favoritmat? Vad skulle du vilja bli bjuden på när du kommer till himlen? Jag tänker att Jesus gör sitt avskedstal. Det gör han för att hjälpa lärjungarna att släppa taget. Att släppa taget för att kunna ta avsked. Både den som ska dö och vi som lever kvar behöver komma till den punkten att våga släppa taget. För en del så är den här processen naturlig. Kanske för att man känner sig mätt på livet och färdig med det. Kanske för att de sedan länge vant sig vid tanken på döden och blivit vän med den. Men för andra är det svårare. Kanske för att de inte känner sig färdiga att dö. En del av oss får ju dö alldeles för tidigt, som vi tänker. Eller för att det finns en rädsla för själva dödsögonblicket. Och för den som står blir vid så kan det vara minst lika svårt, lika ofärdigt och skrämmande. Och så säger Jesus de där orden: känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Hur då, Jesus? Hur? När det känns så svårt. Då tänker jag att där finns också en styrka hos den som tror i bönen. Vi får be om hjälp att acceptera det som sker och be om hjälp i att öva oss att möta livet som det är. Och vi får hjälpas åt. I texten vi läste tidigare får Paulus frågan om hur vår kropp ser ut när vi dött och sedan uppstår. Och Paulus svarar genom att jämföra med vad som händer när vi sår frön i jorden. För ni vet, när vi stoppar ner ett frö så ser det ju helt annorlunda ut när det växer upp. En ny planta, en blomma eller något annat. som i och för sig också bär nya frön. I Filipperbrevet skriver Paulus om att vår kropp ska bli lik Jesus kropp. Jag vet inte hur du tänker, men själv tänker jag att oavsett hur det är med de där kropparna och hur de förvandlas, så tror jag faktiskt att vi kommer känna igen varandra. Det är vad jag vill tro. Och att det finns en famn som väntar på oss. I Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, finns en otroligt vacker bild av hur Gud tar emot oss och torkar alla tårar. Och där beskrivs det hur Gud sätter upp ett tält. Vi kanske skulle säga ett hus istället, jag vet inte. Men mitt ibland alla människor så sätter Gud upp sitt tält. Och Gud ska bo bland dem, och de ska vara Guds folk, och Gud ska själv vara hos dem. Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Gud som torkar alla tårar. När vi skiljs från någon gråter vi. Och vi sörjer. Det blir tomt när någon vi älskar dör. Och den tomheten och sorgen kan ibland kännas rent fysiskt i kroppen. Ibland är det som att vår kropp berättar saker för oss som vi inte riktigt kan förstå eller acceptera med vår hjärna. Jag vet inte om ni har läst Ronja Rövardotter, men jag har gjort det några gånger. Ronja Rövardotter, som är skriven av Astrid Lindgren. Där finns det en scen när Mattis, rövarhövdingen, håller i sin gamle vän Skallepär. Och Skallepär dör där i hans armar. Han är gammal och mätt på livet. Då ropar Mattis: han fattas mig! Han fattas mig så mycket så du skär som knivar i bröstet. Ja, ibland vet vi inte riktigt vad vi ska göra med det vi känner. Särskilt inte när det gör ont och när vi är riktigt, riktigt ledsna. Sorgen är en del av livet. Att vi sörjer och saknar betyder ju att vi också älskat och älskar. Kärleken gör oss både sårbara och starka på samma gång. Lovis, Ronjas mamma, är en jordnära kvinna som inte är rädd för livet. Hon står för trygghet och kärlek. Och när Mattis skriker så där förtvivlat för att den gamle mannen som han älskade, hans älskade vän, har dött, då frågar Lovis: vill du att jag ska ta dig i min famn? Jag gör det, säger Mattis, och du också, Ronja. Och så står de där alla tre och kramar varandra hårt. Och de gråter tillsammans. Och de delar smärtan. En kram som famnar både sorgen efter Skallepär, men säkert också sorgen över den bristande kommunikationen som funnits mellan Ronja och hennes pappa en tid. Hon flydde ju till och med ut i skogen till en grotta. Men nu har de hittat varandra och de är glada över det. För också det är vanligt när vi drabbas av sorg. Då väcks minnen av andra tidigare sorger eller bekymmer i livet som vi bär på. Livet och det som är viktigt i livet blir ofta extra tydligt i dödens närhet. Mattis, Lovis och Ronja kramar varandra hårt. De kramar varandra hårt. Och jag tror att Skallepär samtidigt möts av en annan famn, av Guds famn. I Romarbrevet läser vi: jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ingenting. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Den kärlek som Jesus förmedlar genom sitt liv. Och jag tycker att det är lika fint varje gång jag kommer till vår kyrka och här på framsidan ser de här orden där det står: Gud är kärlek, var inte rädda. För mig är det mer än ord. Det är ett löfte som jag lever i och som jag gärna vill förmedla till andra. Vad som än händer, Gud är kärlek. Var inte rädda. Amen.